Säger vi välkomna till Offsides podcast denna sista vecka i oktober när det är raffel vart än man nästan tittar, Anders. Ska vi börja med ändå bara ta vid från förra veckans avsnitt? Vi blev ju lite uppsträckta från lyssnare.
Inte så lite, ska jag säga.
Nej, är det för mycket sagt att vi har badat i mejl? Mm. Inte arga mejl, men lite dumförklarande mejl. Mm. Och det har då sitt ursprung när vi i diskussionen vi hade om frisparksskyttar och deras egenhet att alltid vara så noga med hur de placerar bollen. Mm. Stå och snurra på den i famnen först och sen väldigt viktigt att den ligger på ett speciellt sätt på gräset. Mm. Sen kom det mejl och tweets. Och det handlar ju om då den här ventilen då.
Hur kan vi inte veta att det är viktigt för frisparksskyttar att träffa denna ventil?
Ja.
Den frågan har vi fått kan jag säga.
Ja.
Det vet väl alla att man skjuter hårdare om man träffar ventilen. Man får bättre skriv om man träffar ventilen. Och jag har ju inte svarat någon av de här. För att jag känner att ge mig ett bevis på att det är så här. Det har ju aldrig varit så att det har gjorts en undersökning.
Säg inte det.
Ja, men jag har ändå sökt. Det gjorde jag faktiskt innan vi spelade in förra veckan. Det finns inte. Det finns teorier om att det kan vara så. Och till och med när man har snackat om Ronaldo. För Ronaldo gör tydligen det här alltid. Han lägger alltid ventilen upp. Och då har det funnits så. Daily Mirrors krönikör skrev. It's obvious. Och så hade han någon utläggning om att när han träffar på ventilen så skjuter han in luft i bollen. Fattar du?
Ja.
Som gör att bollen kan wobbla.
Via vinddraget från foten då på något sätt.
Du hör det låter.
Ja, det låter lite ding-ding-värdigt.
Ja. Men som alltid så vill jag gärna faktakolla saker. Så jag gjorde lite research på egen hand efter förra avsnittet. Jag hörde av mig till Rasmus Lindgren, lagkapten i Häcken.
Som ändå har lagt en del frisparkar.
Det får man säga.
Fasta i sitt liv kanske.
Absolut. Får inte lägga så många längre. Paulinho har väl tagit över det i Häcken offensiva i alla fall. Först och främst det här med hörnan. Bara det här. Här kommer bollen, killa.
Lyfte upp armen, ja.
Ja, han sa att jag hade både rätt och fel. Och att du hade både rätt och fel. Han sa att ofta är det ju så att man en hand kanske signalerar att nu kommer på främre, två händer och nu kommer det på bortre. Men han sa ibland så betyder också det faktiskt att vad bränner nu, för nu slår den. Det kan vara liksom att det är lite ruft där inne, domaren går in och avbryter någon gång och så här, okej, killar, nu kommer hörnan, vad bränner nu? Så att båda kan ha lite rätt där.
Okej, men vad sa han om ventilen?
Ventilen, så sa han att han visste själv, han har ju hört detta själv många år.
Mm, att det är en sanning.
Han vet ju att det finns lagkamrater i Häcken som tror att det är så här.
Ja.
Så han gjorde faktiskt.
Men du talar ju fortfarande om det som att det inte skulle vara så här. Ja, men, det vet ju inte du heller.
Nej, men fortfarande är det ingen som kan säga att det är så här.
Nej, men de talar väl av erfarenhet och empiri då. Du har ju inte lagt mycket frisparkar i ditt liv.
Nej.
inte på länge i alla fall. Fick du slå några när du var liten?
Okej, så här då. Rasmus Lindgren gjorde en enkät i Häckens A-lag i omklädningsrummet. Dagen innan matchen mot Norrköping, va? I helgen.
Du har ändå Rasmus Lindgren by the balls. Utan att protestera så går han med på att göra en enkät.
Han tyckte det var spännande själv. Han gick igång på det.
Ja, det hedrar ju honom.
Ja. Ingen i laget i Häcken visste eller hade läst någon gång om det här. Det är bara liksom lite grann råten i pizzan. Det är en vandringsägen.
Nej, det behöver du inte vara. Bara för att de inte kan förklara varför så kan de ju ändå ha rätt. Du har ju blockerat det vid att det inte är så här. Att det är någon slags myt. Det kan ju vara att man inte riktigt kan förklara varför men att det ändå är
detta
så.
Detta låter som ubåtarna. Vad är det? Man kan inte förklara varför. Därför är det ryssar. Man måste ju ha bevis ju.
Varför då?
Du säger sig självt ju. Jag kan inte bara säga att någonting är. Ja, men det är så bara för att vi tror att det är så.
Nej, men fortsätt.
Ingen har ju bevisat att det är så.
Nej, men
att ventilen gör att man
skjuter elitspelare hår. Efter elitspelare vittnar om att de tycker att det är så. Och då, du menar då att de bara har köpt en förklaring och att det är placebo helt enkelt.
Det är det som vi kommer fram till här.
Ja, fortsätt.
Så här skriver Rasmus Lindgren då ett sms. Cirka 5-6 spelare i laget trodde att det blev en bättre bollträff om man träffar ventilen då. De visste inte varför de trodde det, men de trodde det. Främst beror det nog på att om man tror på att man får en bättre bollträff på grund av ventilen så hjälper det en mentalt. Mm. Placebo-effekten. Så att det landar nog i att det är en mental grej. Det var det man kom fram till i Häckens omklädningsrum. Och sen så skrev han här. Peter Abrahamsson stack ut då i Häckens trupp. Han hade väldigt många teorier om det här med liksom tryck, tyngd runt ventilhålet och träffar man det så blir det en wobblande boll och sådär. Kanske är han man ska prata med om man vill göra någonting mer distinkt om detta.
Men han trodde på, han vill gärna träffa ventilen.
Så tolkar jag det som.
Det är ett bra smeknamn tycker jag, ventilen. Och Peter Abrahamsson har ju varit Otroligt skicklig, men kanske lite anonym. Kan vi lansera att han är ventilen häran efter?
Absolut, jag tycker ventil. Det är bra. Ja. Det klingar fint på något sätt.
Kolla med ventilen, vill man säga. Han har koll på det.
Nej, men är det så att vi har någon fysiker, för det är väl en av den typ av fysiker som skulle kunna faktiskt reda ut det här, och som kan få lite forskningsbidrag, hör av er till mig. Jag är gärna med på ett hörn här och verkligen liksom spräcker den här myten om att detta gör någonting.
Som journalist så brukar man ju sätta en ära i att när man angriper ett ämne att man är neutral. Mm. Du har ju bestämt dig på förhand och ska bara leta efter bevis på att det är som du tror. Mm. Det kan inte vara något för det här fotbollslabbet då. De sysslar inte riktigt med sådana grejer.
Nej, det är väl inte riktigt den typen. Nej, det tror jag inte.
Ja, vi kommer få ännu fler mejl då. Men det du vill ha är att okej, jag hör vad ni säger. Ni tycker att det blir bättre, men ingen kan förklara exakt varför.
Nej. Men däremot så förstår jag placebo-grejen. Jag fattar det, att om man lägger den så... Så om man som frisparkskytt tror att det hjälper, då blir eventuellt också frisparken bättre. Den effekten förstår jag rent psykologiskt. Men rent matematiskt eller fysiskt så tror jag inte på att det kan... Det är helt omöjligt. Ja. Att man skjuter in luft i ventilen.
För ja, men nu fastlar du vid någon krönikör på Daily Mirror, vilket man sällan ska göra. Ja. Det var ju ändå ett och annat mejl, minns jag, när jag gick igenom alla dessa, som sa att bollen hade något annorlunda struktur just vid ventilen. Och minns jag inte om det antingen var att det buktade ut minimalt eller om det var trycket blev ett annorlunda där. Folk var ju ändå inne, men du var ju inte mottaglig alls för detta.
Nej, här krävs det riktigt bra bevis för att jag ska vända sida.
Ja, jag är å andra sidan öppen och säger att det här avsnittet gör vi i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor. Till exempel då Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor är ju oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men det är en djungel, tycker Olka, att orientera sig bland alla återförsäljare. Och vad som utmärker Olka Express bland annat då är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så om man är sugen på en fotbollsresa till hösten eller vintern och vill boka med en trygg aktör, kan ni göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Peter Ventilen Abrahamsson, där har vi ett smeknamn att jobba på. Vi har ju också givetvis ett nytt smeknamn, ett klassiskt smeknamn som är klar för allsvenskan, nämligen Löken. David Löken Löfqvist.
Ja just det är ju inte ett nytt smeknamn. Nej. Han har varit Löken länge.
Ja, han är tillbaka i allsvenskan i alla fall.
Ja, och hans pappa är Storlöken.
Storlöken. Eventuellt. Ja. Storlöken.
Ja, klar för allsvenskan. Måndagskvällen, Mjällby gjorde jobbet hemma mot Syrianska med, jag tror Löken var avstängd. Mm. Men jag tror Jesper Löfgren gjorde 1-0 och så gjorde Omo, som ju tidigare var i ÖSK, 2-0. Och Mjällby AIF då, första lag klart för allsvenskan. Sen får vi se om det blir Varberg som följer med och J Södra, vad det nu kan bli. Varberg har ju chans. De möter ju då ett klart Mjällby i sista omgången, så det ser ju ganska bra ut för Varberg. Löken, ja. Lagkapten och något av en ikon förstås på Listerlandet. Sölvesborgs pojk.
Ja, på tal om Löken, bara smeknamnet Löken, så du minns, han gjorde ju en övergång till Parma, tror det var, kan vara 2012. Han var väl bossman Parma så, det var innan Parma riktigt började liksom tappa det.
Ja, och innan de började resa sig igen.
Ja, det också. Så han tog sitt pick och pack, flyttade ner till Parma och där så blev det lite strul då. Han fick ju inte spela för Parma för att de, antingen var det att de medvetet missade att registrera Löken eller omedvetet missade att registrera honom. Så det blev ingen speltid. Man fick träna där under några månaders tid, sen blev han utlånad till Gubbio, den här klubben. I CB då. Men i alla fall så minns jag att svenska fans, Parma svenska fansredaktionen gjorde en intervju med Löken. Och den intervjun avslutas med att de frågar om han nu ska försöka liksom jobba in sitt smeknamn, Löken, i Italien.
Vad är det på italienska?
La Cipolla. Och jag, när man söker på Lökens engelska Wikipedia, då står det nickname The Onion.
Ja, det gör det.
Ja, det finns ju någonting som bara gör att man blir lite lycklig när man tänker på detta. Att detta hade kunnat spridas i världen.
Ja, verkligen. Och Löken var, han var väl i gasen säkert när avancemanget var klart. Han var ju avstängd då i själva matchen. Men du såg här, Anders, kvällen före då denna så viktiga match för Mjällby. Det ska man ju säga också. Säga att det går snabbt neråt för lag som Åtvidaberg och Gävle och så. Alltså Mjällby, det var väl bara känns som alldeles nyss de spelade för att inte åka ur ettan. Mm, mm. De hade någon ödesmatch nere mot Prespa Birlik och sånt där. Och verkligen hängde mot repet. Och nu är de då tillbaka. Så det är ju en jätteprestation. Mm. Men på söndagskvällen tror jag det var. Mm. Så var Löken ute på Facebook. Mm. och han vill då skicka ett meddelande. Och,
inte bara ett meddelande. Nej. Ett stridsrop.
Ett stridsrop. Mm. Han vill skriva någonting som verkligen manar till kamp är det väl, men han vill slå an en sträng, en känslomässig sträng. Han är själv avstängd men vill skriva något fint som verkligen supportrarna kan sluta ut bakom. Och det blev en artikel om detta såg jag i Blekinge Läns tidning, Lökens fina kärleksförklaring till supportrarna. Så läste man först då och blev ju lite tagen över att lagkapten i ett superettalag skriver på det här sättet. Mm. För det som Löken skrev då var ju något av en, vad ska vi kalla det? Inte en dikt.
Nej, vad ska man säga? Ja,
tankeväckande fiktion.
Ja, med poetiska inslag.
Ja, ska vi läsa den helt enkelt? Ja. Så här skrev då David Löfqvist på Facebook. Fotbollsklubben Mjällby AIF drömde att den gick längs en glimrande vacker sandstrand tillsammans med sina supportrar. Olika scener glimtade till ur klubbens historia och för varje glimt lämnades det två par fotspår i sanden. Klubbens egna samt supportrarnas fotspår. När sista glimten hade passerat många dagar senare tittade Mjällby AIF bakåt för att se spåren i sanden. De följde flera kilometer parallellt längs med stranden utom vid några enstaka tillfällen då endast ett par fotspår syntes. Fotbollsklubben Mjällby AIF noterade besviket att detta skedde under de jobbigaste och mest krävande perioderna i klubbens historia. Mjällby AIF kände sig en aning sviken och frågade supportrarna varför de låtit klubben gå ensam under de svåraste perioderna av dess historia. Supportrarna svarade lugnt: älskade Mjällby AIF, det var då vi bar dig. Sen skriver han då bara: Strandvallen imorgon, vi skriver ny historia och lämnar två par fotspår i sanden. Vi ses imorgon med vänliga hälsningar, DL. Mm. Då tänkte man ju, oj.
Mm. Kommateringen var bra.
Ja, kommateringen är bra. Mm. Det är svåra ord som är rättstavat här, parallellt till exempel. Mm. Ja. Och man tänkte, vad fint. Och att Löken hade det i sig. Inte att liksom han skulle vara spånig eller så, men att det här var ju ändå på en ny nivå. Mm. Att så här fick det att tåras, och kommentarerna efter är ju såklart väldigt uppskattande.
Ja. Hur reagerar Mjällby-supporterna och Löken-fansen?
Underbar text, sjukt bra skrivet Löken. Imorgon händer det allsvenska nästa, in i kaklet. Trevlig text, David. Har man skrivit också. Trevlig text, David. Mm. Man blir alltid glad när sånt här händer, för det är ingenting som man är van vid. Nej. Men jag tänkte ändå att det var så udda, och det var några formuleringar där som kändes, kan själva punchen ändå, tänkte jag, just det där med älskade Mjällby AIF, det var då vi bar dig. Jag känner igen den vakt. Liksom. Det kanske liksom är inspirerad från någon annan typ av berättelse från något som inte har med fotboll att göra. Något sånt där. Så jag bara googlade lite grann.
Nej. Jag vet vad detta är på väg nu.
Ja, det ska sluta då med att Löken möjligtvis är svensk fotbolls Linnea Claesson. Och eventuellt kommer fastna i en plagiathärva här.
Nej,
så farligt är det ju inte. Men jag hittade då en identisk, låt oss kalla det slarvigt för dikt. Mm. Det är ju inte en dikt, men från Svenska Fans 2001. Och det var då skrivet av en Hammarby-supporter. 2001 är ju guldåret för Bayern. Vi får se om det här blir ett guldår också. Identisk text då, bara med Hammarby istället för Mjällby AIF. Men precis samma kommatering och allt är likadant då. Ja. Jag såg den.
Mycket fascinerande detta.
Ja, och då skrev också den här Hammarby-supporten, som jag inte vet vem det är, att han i sin tur inspirerats av en liten bok som hette Varför växer gräset? Som jag tror är olika små pamfletter som ska få en att tänka till. Lite från så här livscoacher kanske. Ja, så. Ja, ja. Så han gav en viss cred där. Mm. Det gjorde inte Löken då.
Hur och var det i intervjun då med Blekinge Läns?
Nej, jag har ju då inte plusabonnemang på BLT, tyvärr. Men jag tror ju inte att de i rafflet och i euforin efteråt grillade Löken på att det här eventuellt var ett plagiat. Och jag är inte ute efter att han ska behöva lida så hårt för det här heller. Jag är mer nyfiken på hur det såg ut där på söndagskvällen.
Ja, det är det som är så himla fascinerande. Han börjar så här, han känner väl någon liksom känsla.
Han är lagkapten, han är en bygdens son.
Vet också att han är då avstängd. i matchen mot Syrianska. Han vet att fan, någonting, jag vill liksom nå ut här, liksom samla trupperna, liksom bygga en gemenskap inför den här viktiga hemmamatchen där vi kan säkra det. Och liksom också visa tacksamhet mot fansen som har liksom stått ut under de här tunga åren och så.
Ja, det gör han ju verkligen.
Ja, så sätter han sig och öppnar upp sin laptop eller sin telefon och anteckningar appen och börjar skriva, så lyfter han inte riktigt. Ja, kom igen, Mjällby.
Man känner kanske också att det är ändå, det är inte vanlig match det här. Mm. Det är någonting mer än bara så här, nu kör vi Mjällby, kom igen alla till Strandvallen. Jag vill liksom slå an någonting.
Ja, men så börjar han skriva och hitta inte liksom formuleringskonsten, och det sätter sig liksom inte, och stänger igen laptopen och går och gör sig en liten smörgås i köket och tänker, fan också, det blev ingenting. Sen så börjar googla kanske, så stridsrop.
Men vad googlar man efter för att hitta den där?
Supporta, tacksamhet, så, enad kraft. Och så kanske han dyker in då på Svenska Fans 2001, hittar den, läser den och så känner han, han får gåshud själv.
Ja.
Och har ingen koppling till Hammarby.
Kan vara så också att han vakt mindes att han läst någonting i Hammarby och börjar leta liksom, och hitta den här då.
Mm.
Och då bara, den här ska jag så börja klippa och klistra lite.
Ja, precis. Byter ut då. Hammarby mot Mjällby.
Ja, det är ju det enda som är utbytt. Det är alltså identisk text annars.
Men alla kommenteringar så är exakt.
Ja, det är det. Det enda är att Löken har lagt till två utropstecken på två ställen. Och då är det också...
Där det var punkt tidigare.
Ja, precis. Ja. Istället för punkt för att sätta sin prägel. Kanske. Så. Ja. Och precis som du så är jag mest nyfiken på hur det var på söndagkvällen när Löken liksom sitter och gör det här. Mm. Det är den scenen jag vill åt. Ja, jag är inte ute efter att hänga honom.
Nej, för tusen.
Och jag tror inte någon Mjällby-supporter, jag tror inte någon Bayern-supporter heller blir så arg på Löken. Vi vet ju inte då, den här ursprungliga, som i sin tur då verkar vara inspirerad av den här boken. Om han läser det så känner han förmodligen igen det. Vad är detta? Så här, och, men den kanske kommer att kunna appliceras på fler klubbar framöver. Att det blir någon slags tradition då.
Men det finns ju också någonting här. Du vet själv den känslan som man kanske upplevde mer när man var liten. Att man plötsligt fick en massa beröm för någonting. Som man kände att jag är inte värd det här. Jag har inte gjort det här. Och sen så sa man inte liksom nej eller stopp i första läget. Och sen så bara fortsatte det.
Och plötsligt är Löken inbjuden som liksom uppläsare på, på Sölvesborgs bibliotek.
Ja, men lite så. Och du vet, när alla hyllar honom på Facebook, han säger där, bra skrivet, David, och in i kaklet, och detta, oh wow, jag blir tårögd, och det är liksom smileys. Och
mycket svartgula hjärtemojis.
Blekinge Läns Tidning har av sig liksom och skriver att, nu vet jag inte, han kanske har sagt att fan, jag bara snodde den här.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig, att det är inte sådär, det är inget dramatiskt i hans värld. Jag såg en jättefin text och han tänker väl inte så mycket att det ändå kanske hade varit snyggt som ett PS i alla fall, att med kraftig inspiration från en Hammarby.
Viss inspiration.
Ja. Texten bygger på en annan text. Som är så. Det vet jag inte. Jag skulle tro att det inte är så dramatiskt. Utan jag blir mer liksom road av tanken där på när han letar upp texten och sitter och författar sitt eget meddelande där. Och
du vet vad man säger.
Vad säger man?
Man blir tårögd av Löken.
Ja, i det här fallet så blev ju folk det. Ja. Verkligen. Och han är ju att gratulera till uppflyttningen,
ja,
förstås.
Absolut.
Det var ju något av ett, som det är, när lag går upp med lite inspringande, lyckliga supportrar och lite allmänt sådär glädjekaos. Och i det kaoset så såg man ju assisterande tränaren Robledo också. Mm. Juan Robledo. I en t-shirt med ett hjärta i regnbågsfärger då. Mm. Och store I love Sölvesborg, eller jag älskar Sölvesborg.
Just det.
Det får han ju också då, det går att projicera så himla mycket här. Men ja,
vi pratade om detta förra avsnittet, va? Att vi hade tankar på just att skriva om Mjällby.
Sen blev Mjällby lite för bra. De blev liksom, det var för få matcher kvar så att vi ska sätta igång.
Lite så. Men så just kommer det här som vi pratade om, hur man som klubb förhåller sig till det politiska läget.
Och särskilt då en kommun som, i det här fallet Sölvesborgs kommun, som är en av klubbens sponsorer.
Ja.
Och då det här bakgrunden att kommunen och ledningen har valt att ta beslut att inte hissa regnbågsflagg.
Just det.
Utan bara svenska flagg.
Ja, så assisterande, en gammal Mjällby-ikon.
Och en gammal sosse.
Precis, det ska man också. Så det är också politiskt.
Ja, han har varit politiskt aktiv.
Absolut. Då, till och med. Men ändå, det finns någonting där som är, det är så, ja men det är rätt komplext. Och det är rätt svårt att förstå kanske betydelsen för det. Men, och man ska inte göra för stor grej av det heller kanske. Man kanske bara ska se det som att det är en t-shirt och att det är en individ som gör det här.
Ja,
men det är ändå en markering.
Och Silla-strybare och Mjällby-supportrar som går på matcherna kan ju berätta mer om det här än vad jag kan på avstånd. Men på avstånd, som utomstående betraktad, ser det ut som att det faktiskt fungerar ganska bra det här med det som man sagt innan med Strandvallen som en politisk frizon. Mm. Men det blir så himla lokalt. Alltså där har man den här assisterande tränaren från Chile från början och som har varit aktiv socialdemokrat, och man ser honom i glädjen efteråt i en regnbågströja i samma kommun då som har valt att inte ha regnbågsfärger i kommunens namn. Mm. Så är han ändå en hjälte, och de som kramar honom är väl röstar väl på allt möjligt, men rest många röstar på SD kanske. Mm. Och det verkar fungera. Det är någonting med att när det lokala kommer nära så blir det inte farligt. Mm. Jag är inte tillräckligt smart, Anders, men jag tror det finns en ännu bättre diskussion och teori att göra om det här, som jag kanske kan passa över till Ola Söderholm eller någon på gamla Lilla Drevet-redaktionen. Jag känner att det finns någonting här med det lokala som gör att det blir väldigt tillåtande, medan det som är längre bort blir främmande. Mm. Som man skulle kunna projicera i Robledos t-shirt.
Mm. Men det är inte... Jag tycker att det som du har gjort nu, jag tycker att det räcker.
Ja.
För problemet, ser man det för mycket, så gör man kanske också ett större problem av det, ja, än vad det är.
Ska vi göra en sportslig problematisering, som bara är en betydligt tråkigare tanke, men det är ju ingen hemlighet att i en serie högre upp i Allsvenskan har varit otroligt skiktat den här säsongen, med ett väldigt stort glapp mellan
toppen
och botten. Och man undrar ju lite med de här lagen som kliver upp nu, Mjällby, och så får vi se om Varberg gör dem sällskap. Man fruktar ju att de inte är allsvenska i sin klass, helt enkelt. Och att de kommer titta tillbaka till, kanske skulle njutit ännu mer när vi gick upp. För roligare än så blir det inte. Vi får se, det är klart de kan ändra. Men det har man ju känt nu, och särskilt de sista omgångarna med allsvenskan också. Att alltså egentligen förtjänar kanske fyra lag att åka ur.
Mm.
Nu blir det ju två, max tre. Men det är ju, alltså det skiljer så himla mycket i klass. Så egentligen till att vara ett topplag i Superettan och få gå upp, det kanske är det finaste den här klubben kan få göra.
Mm.
Håller de sig kvar sen är det ju en enorm prestation.
Mm. Men om vi nu då pratar om det här. Det är ju trots allt ett raffel i Superettan. I toppen och i botten. Ja. Där vi fortfarande väntar på att se om det blir Varberg som gör Mjällby sällskap med direkt avancemang. Eller om det blir Gisöda som lyckas nu, för att de har haft en väldigt tuff period här under hösten. De vann senast 2 nödvändiga poäng som gjorde samtidigt att Brage, som är deras konkurrent om egentligen kanske då framförallt kvarplatsen,
ja,
förlorade. Och nu så har då Gisöda chansen här i sista omgången. Men
trots att det känns som de verkligen haft frossa.
Ja, absolut. Mm. Absolut. Och sen då i botten där så är det också likadant. Det är
typ
3-4 lag där som man inte vet om de ska få kvala, åka rätt ut eller om de klarar sig kvar. Och det är Gais och det är Frej och det är väl BP. För all del, Öster har väl fortfarande en liten chans, va?
Ja, visst har de det. De är ju då på nedflyttningsplats, plats 15. Men de möter ju då Frej i sista.
Trelleborg är inte väl helt säker heller?
Nej, de är ju på 31 då. Och Gais har också 31. Och sen följer Frej på kvalplats med 29 poäng. BP 27, Öster 26, Syrianska 25. Så... Ja, det är väl inte, naglarna räcker ju inte till.
Nej.
Och man kan nästan titta åt vilket håll man vill, så är det på förhand väldigt, väldigt spännande.
Mm.
Men Öster har ju chansen, som vi ofta återkommer till i, som allt mer kan doktorera i lidande.
Mm. Igår när vi käkade lunch så kom plötsligt Peter Svärd upp, som vi fick lämna.
Ja, inte fysiskt till lunchen.
Men i våra huvuden.
Ja, och vi lämnade Trelleborg.
Ja, ja precis, vi lämnade Trelleborg. Och det var väl, om det var Fredrik Tillberg, när vi satt och käkade en mexikansk soppa, som sa, undrar var han tar vägen nu. Finns det ytterligare någon anställning för en sån som Svärd, som ändå har varit runt väldigt mycket nu?
Mm.
Och liksom man känner ändå att formkurvan pekar ju neråt hela tiden. Men det känns ju rätt rimligt på något sätt att om Öster åker ut ur Superettan, då känns det som Peter Svärd är första namnet.
Tror du det?
Ja, jag skulle inte bli förvånad.
Jag vet inte, samtidigt har man ju sett några av de här kanske lite äldre tränare som man glömmer nästan bort att de finns, för de tappar faktiskt och långsamt så blir de obetydliga.
Mm.
Conny Karlsson och lite Roar Hansen stuket också. Mm. Peter Svärd ska ju vara väldigt nöjd om han får ett jobb
i Superettan.
I Superettan, de två högsta serierna.
Mm.
Jag är inte alls säker på det. Men visst, många har varit desperata för. Nu blir det taskigt mot Svärd, man säger desperata för. Men det de har att visa upp, det kan ju gälla allsvenska tränare som Magnus Persson, som vi kanske återkommer till här också. Med att jag upplever ändå att man är tidigare betydligt mer, särskilt kanske allsvenska klubbar, så är man mer benägen att ge tränare som känns som de står för någonting nytt chansen än de som har erfarenhet att visa upp. Mm. Om erfarenheten känns daterad i alla fall.
Ja, nej, det är ju i så fall ett friskhetstecken för svensk fotboll. Om det är så att gå åt det hållet i alla fall. Men sen så då allsvenskan. Igår kväll så hade vi då att Malmö lyckades besegra AIK utan egentligen några större problem får man säga.
Ja, det dröjde ju.
Ja, det dröjde, men det kändes ändå som att det var ett lag som verkligen hade potential att vinna denna match.
Ja.
Ett lag som hoppades kanske mer på tillfälligheter. Det var AIK då. Så 2-0.
2-0-målet ser ju på förhand viktigt ut. För det tog de ju förbi Hammarby på målskillnad. De har ju inte fler gjorda mål såklart än Hammarby som har slagit målrekord.
Just det.
Men de har ett plusmål bättre, vilket ju kan vara viktigt.
Det är ju, det finns ju en hel del att säga om det är Rosenbergs sista match.
I allsvenskan.
Hemma.
Mm. Ja, ja, men Kiev behöver bli hans sista.
Han har en match till i allsvenskan.
Ja, det har han, men på hemmaplan.
Ja. Och så, men det jag fastnade vid, och som jag har fastnat vid så många gånger när AIK har spelat, det är ju Rickard Norling. När han intervjuas efter matcherna. Och igår var det lite speciellt då.
Det var ju en grannlaga uppgift för Axel Pileby på C-more. Som står tillsammans med Anders Andersson. Mm. Och så kommer Norling då väldigt besviken såklart. Och pressad är han ju också, det får man väl säga. Mm. Och det märks ju att han är inte sugen på att snacka. Mm. Han tänker bara göra det här så enkelt han kan. Han lägger, ger ju inga utläggningar. Mm. Lite sådär, han är, man kan ju förstå, han är väldigt besviken. Han är lite tyken, som man skulle sagt här kanske, i Göteborg. Med att han har bra konstaterande, säger han kort till Pileby när han säger att nu blir det ingen Europaspel eller så.
Ja.
Men sen är det ju så att de bollar ju mellan två kanaler då. Ja. Det är både C-more och Sportkanalen.
Kommer tillbaka från någon reklam och så ska de bolla in det.
Nu är Sportkanalen tittar här
också.
Och
då ställer han samma fråga då igen, Pileby.
Ja, ja, där kände man med honom.
Ja, då har ju liksom Norling någon sekund i sitt huvud där han antingen har möjligheten att gå till attack.
Mm.
Är detta? Ska jag behöva förklara här en gång till? Och han väljer liksom någon slags mellanväg.
Ja, det kan man väl säga.
Där han liksom ger någon rätt syrlig peak.
Ja, nej, vi pratade om det här nyss. För andra tittare alltså. Uppfattar jag det rätt då?
Det är korrekt. Två kanaler. Ska
ta
det
en gång till. Dubbla reklampengar alltså.
Man exploderar inte.
Exploderar inte. Och sen så håller han sig så kort som möjligt. Anders Andersson går in och försöker ställa någon lite mer.
Vet du vad det är från Norling? För han skrattar väl till lite och ler lite när han liksom kommenterar det faktum att han nu ska säga samma sak igen. Mm. Bara för nya tittare. Vet du vad det är för leende?
Mm.
Det är ett leende som inte når ögonen.
Ja. Tog in i formulering där, men det är helt rätt.
Det var lökenklass.
Absolut, du har väl snott det från någon annan. Nej, väl, absolut, men det är ju det som är min tanke. Efter varje... Jag förstår också att det inte är... Alltså när han blir intervjuad i de här 30 sekunders intervjuerna precis inför att andra halvlek ska starta så. Det är ju fint att C-more har haft den tillgängligheten. Men det är sällan det ger någonting förutom att man kan få någon frustrerad känsla och sen träna och sådär.
Ja, jag tycker det ger någonting. Man kan, särskilt när man ser dem i bild, då avslöjar ju kroppsspråk ganska mycket.
Och ja, lite så. Mm. Och därför står jag att det inte är så lätt om han får frågan så. Vad ska ni göra i andra halvlek? Jag bara, fan, ska jag förklara det på 20 sekunder? Domaren står här ska blåsa igång matchen. Jag vill bara liksom komma igång nu. Vi har stått och snackat nu 10 minuter omklädningsrum. Då blir det ju bara att det blir några platta svar och sådär. Men efter matcherna så har det varit ändå återkommande hela den här säsongen med Norling. Att han har inte liksom haft den här glädjen. Jag tror att vi pratade om detta precis inledningsvis. Hur många tränare i allsvenskan är som verkligen tycker det är kul att vara tränare? De är liksom pressade nästan från omgång ett. Och tycker att Norling har varit den som var tydligast i det beteendet. Att han hela tiden är lite grinig, om det är Olof Lund eller det är Pileby eller det är Anna Bolin och vem det än har varit som har ställt frågorna till honom. Så har han varit liksom grinig från nästan första frågan och nästan försökt hitta fel i journalisternas, reporternas frågor. Som att det finns ett, liksom ett uppbyggt journalistförakt från Rickard Norling som jag tycker symboliserar en klubb som inte mår så bra. Att det blir liksom, ja, men det blir en grinkik. Som Kim Bergström hade sagt.
Minns jag rätt från förra säsongen så blev det väl något av en följetong, hans olika replikväxlingar mellan honom och Olof Lund.
Ja, precis. Mycket pikningar också.
Ja, men det fanns väl någon slags liten glimt där.
Ja, precis. Då fanns det lite så att det var någon slags hatkärlek. Ja. Nu är det mer bara hat. Bara förakt.
Ja, du går långt här skulle jag säga.
Ja, det är också jag det som spetsar ju till det. För att
och det du är inne på i början här är ju inte så lite heller, att han står där. Han är ju fruktansvärt både besviken och jag menar, det är väl inte givet att alla tycker att han ska vara kvar efter det här. Nu ser det ut då som de, så som det är just nu så missar de Europaspel. Sen kan ju den här fjärde platsen visa sig viktig om något av lagen som slutar före sentar hem kuppen.
Mm.
Så kan det ju finnas en väg ut den vägen.
Mm.
Men när han står där är han ju det är klart han är knäckt.
Så, absolut. Och det förstår
man
jag.
Man skulle kunna spinna det som att han hanterar det ganska bra och inte exploderar. Nej. Stå här, ny jävla kanal, nu får det fan vara bra.
Så. Ja. Ja, jag är med, jag fattar. Ja. Absolut, om man får vara en dålig förlorare.
Det får man vara.
Men han har också varit, får man säga, i perioder när det faktiskt AIK har vunnit med ett nummer, men han kanske inte varit ny med spel. Också grinig på frågor som man tycker är självklara. Så, men det är också en reporters roll att ställa rätt självklara frågor. Sådär, hur känns det att vinna? Eller hur känns det att förlora? Det är ju liksom, ja, vad tror du? Det tänk, känns väl inte bra?
Tänk om Pileby hade vågat köra bättre kan du.
Det hade varit modigt alltså.
Ja, jäklar alltså.
Ja, det hade varit modigt. Nej, men tillbaka till det här med AIK och då bara kort innan vi släpper det. Så
det är ju oroligt.
Att han är pressad, orolig.
På många håll i AIK.
Ja, men supporterleden, det känns som att det har verkligen blivit en spricka nu.
Det var ju protester också. Jag såg banderoller riktade mot Jens T. Andersson då, klubbdirektören. Och det har ju varit, han var gäst även i Lunds podd här nu i veckan. Vilket var väldigt bra timing på den intervjun. Det var en bra intervju som jag gärna rekommenderar. Det är protester mot honom och att det är dålig relation med i alla fall en del av supporterna. Och så är det sportsliga då. Och i det här så finns det ju förstås också, det är ju inte bara så att de slutar fyra, utan de har ju haft en ganska lång period där de, någon gång har de vunnit, ofta har de slutat tvåa. Om jag backar, inte vet jag, 5-6 år. Så har de ju varit, jag tror att det kanske är Malmö, men när det ska fördelas tv-pengar så ska man ju då ackumulera med, förutom hur man fördelar mellan Superettan och Allsvenskan, så är det även i Allsvenskan, ska det ju, potten ska ju baseras på resultat de senaste 5 åren. Och där tror jag inför matchen i alla fall att AIK hade chans att vara det som lag som var högst upp, för att de har varit så oerhört jämna i toppen.
Ja, det är guldhatt på det. Fyra den segern.
Ja, även om det inte har varit jättemånga SM-guld. MFF har ju tagit fler. Men nu har de ju ett läge där de inte är bäst. De är liksom sämst i stan. Det är inte bara att de är fyra, utan de är sämst i stan. Och det är ju en helt ny situation. Och det tror jag också spelar in lite med att man vill, man kanske är ännu argare på den här säsongen som de har gjort. Och de har ändå en svenska kuppen där de åkte ut mot AFC. Och man får väl säga att ett misslyckande i Europaspelet, framförallt när Maribor-matchen, mer än Celtic-matchen kanske. Och så slutar de då fyra, och de slutar efter både Hammarby och Djurgården, som ju inte bara slutar före utan får väldigt mycket beröm. Hammarby såklart för sin otroliga offensiv och den här formen, och Djurgården som kanske var på förhand, det Stockholmslaget som man trodde skulle sluta längst ner i tabellen, som nu har bäst chans att vinna guld. Så det är ju det är också som jag tror byggs på väldigt mycket.
Ja, sättet som AIK har spelat fotboll. Det är sin sak att spela fotboll så som Norlings AIK har spelat de senaste 18 månaderna. Och man vinner.
Ja, det sa vi redan förra året.
Ja, då köper man ju det.
Man blir mer beroende av vinster då.
Spelar man som de gör och kommer fyra, eventuellt femma, då är det ju väldigt problematiskt för en klubb som AIK, som har de ambitionerna, som har haft de resurserna efter framförallt Isak-försäljningen och sådär, och som är regerande SM-vinnare. Att komma in och göra en sån här säsong, och där det är liksom Henrik Goitom pratar om att han vet fortfarande inte om han ska spela AIK nästa säsong. Den här liksom luddigheten.
Lite ålderstiget.
Ålderstiget. Också. Man har liksom gått ifrån det här med att lyfta upp kanske egna, så lite som Malmö FF har gjort också under Röslers tid, så som man gjorde faktiskt under Magnus Perssons tid. Att de har valt liksom en väg, så att menar både Norling, Björn Westerström, Jens T. Andersson, alla de tre, det är ju inte någon av dem som ska vara liksom säkra på att de ska jobba vidare i AIK. Jag tycker ju kanske att det borde rensas upp rejält i AIK. För att liksom, fan, vi måste bestämma vägen. Vi kan inte bara vara så, sätta sprätt på Isak-pengarna och sen inte leverera någonting.
Jag tror att man också i den här säsongen så har det varit mycket kritik för deras sätt att spela, och att man tycker att, om man jämför också kanske med offensivt spel i andra klubbar, och man tycker att AIK kanske inte har hängt med där. Sen finns det ju några prestationer som jag tror folk, och särskilt AIK-are minns, som har varit så otroligt dåliga. Det AIK jag såg här i Göteborg i våras, som mötte IFK Göteborg, var bland det sämsta jag sett. Och man kanske kan nämna Kalmar hemma och möjligtvis någon mer också. Jag tror det drar ner det, för att man har varit jämna och sen har man tagit sina segrar. Så har det ju ofta varit, men det har varit några så otroliga spelmässiga bottennapp. Men tar man historien i stort och historiskt, så är det ju ingen usel säsong. Jag tror att det byggs på mycket av Hammarby och Djurgårdens framgångar. Och det är ju inte ett läge där guldet är kört i augusti, utan de åker ju ner i näst sista omgången, och det finns fortfarande en liten chans att vinna guld. Och gör man inte det och sen halkar efter, och särskilt då kanske med ett spel som vissa tycker inte är tillräckligt sprudlande, så är det klart att sådana röster hörs. Men frågan blir ju alltid, du tycker kanske att det ska rensas upp.
Ja, nej. Precis. Min röst, min åsikt i det här är jävligt lite... Ja, det har väldigt lite betydelse. Ja,
det är en åsikt i mängden såklart. Mm. Men motfrågan blir ju alltid, vad ska du skicka in då? Ja, men det är ju så jävla lätt att säga att folk ska försvinna. Och, för det blir ju den naturliga reaktionen nästan. Mm. Sådär med, och särskilt kan jag tänka mig om man är supporter till det här laget. Mm. Att man vill straffa de här personerna lite. Mm. Mm. Och det straffar man genom att du bör avgå. Ja, ja. Men liksom om man tänker...
Du nyanserar nu, jag hör dig, Johan, jättebra.
Ja, men tänker man ett steg längre då och ställer nästa fråga sådär, hur vill vi då att det ska se ut? Ja, har man ett svar på det, ja men då go for it. Tycker att de ska avgå, absolut. Men det blir ju nästan, man är nästan skyldig tycker jag att kunna leverera en sån,
ja, precis.
Ett sånt förslag.
Men det är ju det som kanske är Björn Westrum och Jens T. Anderssons uppgift. Att ha lösningen. Mm. Det ska man hela tiden ha, men han skulle vara så att Rickard Norling i augusti tvingas avgå på grund av personliga anledningar, då ska ju inte vara fan, vad gör vi nu?
Nej,
vilka ledare är tillgängliga? Man ska ju alltid ha liksom, ligga i framkant.
Det är deras jobb såklart.
Ja, precis. Ja. Så därför så, men detta är ju inte bara att det kommer plötsligt, utan det har ju sett ut så här rätt länge, och att det måste finnas en plan för hur man ska bryta den här förbannelsen. Så.
Ja, man blir ju mer beroende av segrar, ja. Säga.
Och av en bra ledning.
Ja, och plus att då att det är andra typer av stormar. Mm. Så som det ofta varit i AIK också. Mm. Men vad säger du allmänt om läget inför sista omgången? Vi kan väl tillåta oss att vara en liten konventionell podd den här veckan. Ja. Och bara ta det mest givna. Vi brukar ju ibland värja oss mot det. Men är ju inga UFO:n, utan vi är ju helt fast i den här spänningen som är också. Mm. Så vad har du för tankar om slutomgången? Om vi börjar med toppen.
Ja, jag sticker ut hakan och säger att Djurgården vinner.
Ja, du gör det.
Ja, det är klart, de har ju den tuffaste matchen av de här som ändå har fortfarande chans.
Norrköping
borta. Att Norrköping borta och Norrköping har fin form och så. Men det räcker ju med ett kryss.
Kommer däremot inte att räcka, det kan jag nästan lova, att de kan inte förlora sig till ett SM-guld. Utgångstipset är ju att både Malmö och Hammarby vinner sina matcher. Hammarby hemma mot Häcken och Malmö borta mot Örebro. Men att ett av dem gör det kan vi ju vara nästan säkra på. Så absolut. De kommer ju inte kunna förlora sig till ett guld.
Så är det ju troligen. Och målskillnaden har ju då både Bayern och Malmö i sin favör också.
Ja, precis. De behöver poäng.
Ja. Men jag tror att det slutar så. Djurgården 1, Hammarby 2, Malmö 3, AIK 4.
Ja, och botten, där är det ju ännu mer rafflande, höll jag på att säga.
Typ sidan 3-4-3 här nu för att se bara.
Men vi kan väl inte runda helt det som händer nere i Kalmar?
Nej, precis.
Kalmar-Falkenberg då som slutar 2-3 i en svängig match.
Falkenberg tar den sista chans att då de kliver upp då på kvalplats igen. Där de har ett poäng mindre än Kalmar. Inför den sista omgången. Giffarna och Sundsvall. De har haft sina chanser under Tony Tiger.
Ja, men det är ju precis lite som vi pratade om toppen på Superettan. Man tänker ju att J Södra där nästan borde ha chokat bort sina chanser. Mm. Men de har ju fortfarande chansen. Och lite så kan man ju känna med de här allsvenska bottenlagen med. Att de här Giffarna, de har ju verkligen, man sa att det var kört nästan redan när Tony Gustafsson kom. Mm. Även under honom så kan de ju grämas över en massa saker. Nu senast då, de klarar inte av att ta poäng hemma mot ett redan klart Helsingborg. De klarar inte att vinna borta mot AFC. De tappar 3-0 hemma mot Norrköping. Mm. Och Kalmar då, som man tänker är sådär, allt är bara mörkt. På ett sätt har de ju tur. Mm. Alltså de gör den här, återigen, en platt match. Kalmar är kanske den största underpresteraren här, men om Giffarna bara tagit en poäng, om de inte hade fallit ihop innan mot Helsingborg, så hade de varit ännu sämre däran. Mm. Och AFC, som man tänker helt borta, finns en liten chans också. Jag menar att de här fortfarande lever. Mm. Falkenberg, och liksom, vi talade förra veckan om den här omvända highlights-paketet på Hampus Nilsson, målvakten, och allt det har kostat honom. Mm. Att nu är de plötsligt har en rimlig chans att klara utan kval. Mm. För de möter ju AFC hemma i sista år. Seger där, och de är förmodligen klara för nytt kontrakt. Ja. Det är ju otroligt.
Jag tippade toppen. Vad tippade du botten? Hur slutar detta?
Jag behöver också ta upp tabellen framför mig. Nu skulle vi vara sån där, och ni som följer det här i Acast. jag tror ju att jag är svårt att se att AFC vinner borta mot Falkenberg. Jag tror faktiskt att Falkenberg vinner den. Och att Kalmar hamnar på kvalplatsen. De har ju Sirius borta. Mm. Men jag tror de tar max en poäng. Mm. och att det blir de två lagen som nu ligger på nedflyttningsplats. Mm. GIF Sundsvall som AIK borta och AFC då som åker direkt ut.
Mm. Och då återvänder du då till scenerna på guldfrågan.
Ja, det skulle ju bli extra intrikat då att sluta upp bakom Magnus Persson och apropå dålig relation med supportrar i ett avgörande kval.
Vad tänkte du när du såg? Var det första när du kablades ut de här? Ja, i sociala medier var det ju första när de här scenerna kom ut. När Magnus Persson står framför Kalmar supportrar. De är väl någonstans mellan 50 och 100 supportrar som stannar kvar för ett så kallat kvartssamtal. Och han står där och man ser att han svär. Han står och skriker och då, det skriks tillbaka.
Det är väldigt svårt att höra vad som skriks. Ja, man det tydligaste jag hörde och det fick mig nästan på gott humör trots att det var... liksom sorgliga scener och sådär. Henry Winter hade ju inte sagt att det fanns något kul i det här. Det är ju bara sad. Sorgen var ute nu och twittrade om Granit Xhaka. Ja. Xhaka måste be om ursäkt. Han lyckas alltid få det till att det är ofta en åsikt som väldigt många har.
Ja.
Men att det är lite speciellt att så här, lyssna nu.
Han har sånt självförtroende. Fan.
Nej, måste släppa Henry Winter. Vi kan inte fastna i honom hela tiden. Nej, jag tänkte på för det enda jag verkligen hörde tydligt. Kalmar-supporten som på slutet skriker. Stick tillbaka till Stockholm, din fjolla. Vilket jag tyckte var roligt på något sätt. Fjolla som ord, det trodde jag var lite begravet. Och det här liksom, att det ändå finns lite det här Stockholmsfraktet. Ja, det är nog gulligt i det. Nästan. Du frågade vad min första tanke var. Att min första tanke gick ju till, ska Magnus Persson nu... när han lämnar guldfågeln tillbaka till sin lilla stuga som han hyr på klubbchefen Mattias Rosenlunds tomt.
Ja.
Det var ju min första tanke om jag ska vara helt ärlig.
Då. Ja, vi spekulerade ganska länge här i hans övernattningslägenhet i Kalmar. När det gick dåligt för Kalmar här, om det var i somras.
Och hur deppig den
hur eventuellt deppig det var. Han kommer dit och det finns, han öppnar kylen och det står i bästa fall så står det en ketchupflaska och kanske någon.
Jag tänker att det står en del såna här nocco.
Ja, lite sådana. Ja. Lite piggare grejer. Ja. Men det visar sig ju då när jag träffar honom för det här reportaget som jag skrev om tränarnas vardag. Att han bor inte i någon lägenhet. Han hyr ju en stiga på klubbchefens tomt.
Mm. Och ja, det
roliga med den här stigan är... att vem var det som hade hyrt den i 7 år innan Magnus Persson dör?
Tidigare sportchefen Thomas Borstam.
I 7 år! Men som Magnus Persson sa till mig att jag ser ju inte detta som ett hem. Det är ett ställe där jag sover. Han har inte inrett det för att det ska vara mysigt.
Nej.
Och det är ju också allting, den här känslan.
Han har sin familj nere i Malmö. Då.
Ja, precis. Men han tillbringar ändå 5 eller 6 nätter varje vecka där. Har gjort det rätt länge. I någonting som han inte har gjort i ett hem. I en stiga, klubbchefens tomt. Det är ju en väldigt speciell tanke att tänka att han efter det här bråket och efter att adrenalinet har liksom lagt sig någon timme senare, han kör hem ut den här kanske mörka tomten, går fram där med nycklarna och sätter nycklarna i dörren och öppnar till den här
det blåser
stiga,
från Kalmarsund.
Blåser från Kalmar. Och han har inte inrett den. Det är inte mysigt. Det är deppigt där. Det är ännu deppigare troligen än vad vi trodde att det var i den här övernattningslägenheten i centrala Kalmar.
Kan det vara någon sån här värmeelement som står och flåsar?
Ja, som låter lite för mycket.
Och så tänker man efter ett tag då att storbonden, det vill säga Mattias Rosenlund, går ner från, alltså man ser framför sig något slags som här huset i Psycho. Nästan sådär. Man går ner en promenad och det blåser och han kanske har en bricka med te.
Ja.
Men så hör han först liksom hur det fortfarande låter inifrån MP-stuga. Han liksom skriker och är arg och han får vända med teet och så går han dit en timme senare. Och så kommer han liksom en filt och så ska de snacka igenom det här. Men det troliga är väl att han åkte hem till Malmö.
Ja, jag tror det. Han sa det i intervju med Mikael Wagner som var den som faktiskt efter säkert rätt många samtal fick ett svar.
Ja, för Magnus Persson kom inte till presskonferensen utan det gjorde Jesper Norberg istället.
Ja, precis. Och då sa han ju det att hans familj och hans barn hade varit på plats och de hade sett det här, de här scenerna som så många andra har sett nu också. Så att mycket av hans tid lades väl kanske den kvällen på att försöka liksom förklara för sina barn då vad det här handlade om. Varför han reagerade som han gjorde. De kanske inte sett honom så arg någon gång tidigare.
Nej.
Så det är också någonting man ska tänka in sig som förälder.
Det andra jag tänkte och som rör mig själva händelsen var väl att här är det några stycken personer som gör ganska mycket fel. Jag tycker att det är en dålig start till att börja med att ens gå ut och tro att man ska kunna komma någon vart med ett sånt samtal. Det är ju en enorm besvikelse på läktaren, både med den här säsongen som har varit ett helvete för Kalmar och med den här matchen när man till och med torskar hemma mot Falkenberg och tappar till 2-3. Mm. Inget bra kan komma ur detta och Magnus Persson förklarar väl i den här senare sen intervjun med Wagner att han fick höra när han var inne i katakomberna att det fanns ett önskemål att han skulle komma ut och prata med några av supportrarna. Ja. Och han sa att det var ingen uttrycklig order, men han tolkade som att klubben ville att han skulle gå ut, så han gick ut. Det var ett dåligt beslut. Mm. Och jag tycker liksom inte att någon gör bra ifrån sig här egentligen. Däremot så går det nästan att förstå varenda en. Mm. Ja, så ska jag säga, ingen gör rätt, men det går att förstå nästan alla.
Ja, det är så man kom fram till. Det är ju ändå så att någon gång så, fan, Magnus Persson och alla andra tränare, de är ju... De kan ju inte klara av hur mycket som helst. Han är ju råbesviken. Han är vansinnig på spelare säkert som har liksom gjort saker som han inte ens kan fantisera om att de gör i sina värsta drömmar. Och så gör de det och så vet han om liksom tabelläget, situationen inför sista omgången. Han vet om att hela säsongen, han vet om att han är ifrågasatt av supportar. Och sen så får han höra någonting så... Det bara spricker det för honom. Mm. Det går liksom inte, det brister för honom. Och då får man också ha förståelse för det, kan jag tycka. Men sen så, ja, precis som en Granit Xhaka, om vi går tillbaka till det, elegantens gubbe, så är det också liknande där så, att när man ser detta, han blir utbytt då bara i kontexten.
Ja, berätta vad som händer.
Ja, han blir utbytt i typ 60:e minuten när de möter Crystal Palace här i helgen hemma på Emirates.
Och de har tappat 2-0 till 2-2.
Ja, jag tror att det står 2-2 i 60:e minuten. Och för att springa ut för att ersättaren ska kunna komma in så går han långsamt. Publiken buar allt högre och intensivare. Han lägger handen bakom örat, den här Marcus Berg, nollgesten. Fast i, så, jag hör inte. Fortsätt, högre kan ni. Mm. Och sen så ser man då på reprisen att han säger fuck off, vilket är då riktat till dem. Han går rätt ut, liksom tackar knappt Emery, Saka som ska komma in. Och sen går han rätt ut i spelargången, drar sig tröjan och så. Han är lagkapten för Arsenal. Och första tanken där, så gör man ju inte. Fan, så kan man inte göra.
Nej.
Sen så läser man in sig lite grann, sen så förstår man att det är liksom lite mer komplicerat än så. Han har kanske varit någon typ av...
Det har byggts upp att han ska bli syndabock.
Ja, han har fått kanske lite oförtjänt kritik ibland för att Arsenal har varit tvungna att rikta det som det ofta är supportrar. Att man försöker rikta sin ilska mot en, det blir lättare då än att det bara blir mot hela klubben. Eller liksom, det blir inte så, det blir mer diffust då. Så har han kanske fallit offer för det lite grann. Och han har blivit utbjuden tidigare när han kanske inte har förtjänat och så. Men sen så tänker man ytterligare ett varv till, samtidigt är man lagkapten. Och då tänker man, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Klarar man inte av att vara lagkapten, klarar man inte av att lösa det här på ett sätt som ändå är lite snyggt, så ska man inte vara lagkapten.
Nej, kan man inte säga lite samma sak där då? Att det går inte att försvara det som Granit Xhaka gör, om man säger att det är helt fel. Mm. Men att en liten del av en också kan förstå det.
Ja, precis så.
Bara som människa, att ja. Liksom, det blir för mycket.
Ja, liksom precis. Så. Och någonstans, vi kommer alltid tillbaka till det här, så är ju det här, det är ju det fina. Annars hade inte vi kunnat prata om det här, men de här sakerna behövs ju också i fotbollen. Om det är allsvenskan eller om det är Premier League. Det behövs ju ibland att fotbollsspelare och tränare visar att de är som oss andra. Att de också kan reagera och att de kan göra bort sig. Det känns som att det behövs ju. För att om vi inte har de här sakerna, så vad är det då för jävla sport som vi följer och som vi tycker så mycket om?
Ja, för mig blir det nästan konstigt. Jag kan ju tycka att Rosenlund eller någon annan i Kalmars ledning skulle ha gett den direkta orden att gå inte ut. Ja, de får bli sura på det istället. Inget bra kan komma. Mm. Det borde man nästan kunna fatta.
Ja, det tycker man.
Det kunde heller inte låta bli att tänka på, alltså väldigt mycket av Kalmars fiasko och ilskan där bland Kalmar supportrar och när folk tycker till utanför också har gått fel, så riktas ju väldigt mycket mot Magnus Persson. Mm. Det är ju inte konstigt. Jag tycker lite konstigt att så få pratar om Rasmus Elm. Mm. Det kanske man gör i Kalmar, det är inte nått mig så mycket i alla fall, men han har ändå spelat ganska mycket den här säsongen och fortfarande lite med ryktet att när Rasmus väl är frisk och spelar är han en nivå över alla andra. Hur mycket har han klarat av att bära det här laget den här säsongen? I ett annat lag så skulle den typen av spelare få stå till svars ganska mycket den här säsongen. Mm. Jag har inte sett mycket så. Han är fortfarande lite untouchable på något sätt. Kanske för att han är en sympatisk person och man vet att han har patos. Och, vi behöver inte hänga honom här heller. Men med de meriterna och så mycket som han ändå har spelat, så tycker jag ganska lite har sagt att ganska svag säsong av Rasmus Elm.
Nej, men ja. Jag kan inte säga någonting annat.
Man kan ju tänka då, Kalmar är ju faktiskt inte körda. Mm. Och de ligger ju ändå inte på kvalplatsen så länge. Än så länge så ligger de på... Marken är ju inte fast. Mm. Men den är så fast som den kan vara i det här läget kanske. Mm. Det finns ju de som har det värre. Det finns alltid de som har det värre. Och då menar jag inte att dra perspektiv till folk som är i krig och inte har mat på bordet. Utan det finns de som har det värre i svenska fotbollslag. Mm. Och här kan man ju skänka en tanke då till IFK Aspudden Tellus.
Ja.
Det surade ju till här i fredags.
Ja, vi får säga att du var ändå på på tårna ett tag där. Du gjorde lite samtal.
Ja, det var ju en märklig situation då. Det är ju kvalspel som vi alla vet. Och mitt Motala AIF betvingade Kalle Karlssons Karlberg i helgen. Mm. Och är nu bara ett kryss hemma mot Ytterhogdal. Räcker för en direkt avgörande kvalmatch mot kanske Gävle. Mm. Men det är också kval till tvåan. Och i det direkt avgörande mötet mellan Trosa Vagnhärad och Aspudden Tellus blev det väldigt, väldigt snurrigt. Mm. Trosa Vagnhärad kommer från trean, topplag där. Vinner en kvalmatch först mot Karlstad. I den matchen så blir en av deras spelare utvisad. Mm. Sen går de vidare till nästa omgång, den direkt avgörande, där de då möter Aspudden Tellus som kvalar från tvåan för att hänga kvar i tvåan. Trosa Vagnhärad vinner med 2-1. Problemet är att de spelar med den här spelaren som alltså blev utvisad i omgången före. Detta tycker inte Aspudden Tellus är okej. Lämnar in protest och disciplinnämnden dömer 3-0 till Aspudden Tellus. Mm. Och sen blir det snurrigt på riktigt då när Trosa Vagnhärad berättar att de har haft kontakt med tävlingskommittén, tävlingsavdelningen på Svenska Fotbollförbundet. För de har sett när de skulle registrera sitt lag till den här matchen, på det här Fogis som det heter, att den här spelaren som visades ut, han stod med där.
Som tillgänglig?
Ja, som tillgänglig. Då blir de osäkra. Så de kollar då med någon på förbundet, och inte vem som helst, utan Lars Helmersson heter han, som är då högste tjänsteman på tävlingsavdelningen. Mm. Och
de får svaret att han får lov att spela.
Ja, de söker honom på fredagkvällen och även på matchdagen som är förra lördagen. Och de tolkar honom som att det är lugnt.
De har skriftligt på detta väl?
Ja, och huruvida det är sms eller mail, det vet jag faktiskt inte. Men de har hänvisat till skriftlig dokumentation. Mm. Att vi fick ju rådet från förbundet själva och tävlingsavdelningen. Högsta hönset, att han fick spela. Mm. Menar, hur kan vi ha gjort fel då? Mm. Så de överklagar då disciplinnämndens beslut till här överklagande nämnden. Som då ändrar det här 3-0-resultatet. Så att tillbaks till det ursprungliga 2-1 till Trosa, så som matchen slutade. Tillbaks då till Aspudden Tellus. Ja, hur tror du de reagerar?
Ja, de blev topplocket.
Ja, det var ungefär så långt som jag hann läsa in mig. Och det här var ju fredags. Och det var ett konstigt läge för... Alltså, vi har massor att göra de här veckorna med nästa nummer. Mm. Och jag visste att det här kommer inte bli något nästa nummer. Men jag kände ändå så att det slog an en sträng. Om det vart Majf som råkat ut för det här. Jag måste bara veta vad som pågår. Mm. Så trots att jag inte vet att jag inte ska skriva någonting, så börjar jag ringa då. Mm. Jag pratar först med någon vice ordförande i Trosa, som då hänvisar till att de inte har gjort något fel och att förbundet sa ju till oss. Och sen ringer jag till tränaren i Aspudden Tellus, Björn Thalén tror han heter. Mm. Och han är arg.
Han
är riktigt arg. Uh-huh. Han har då fått beskedet att precis att det här 3-0 har strukits, 2-1. Och till saken hör då att dagen efter så ska lagen mötas igen. Mm. Det är ett dubbelmöte då. Mm. Och han är också arg för att han tyckte att 3-0, så som disciplinnämnden dömde, han tyckte det var väldigt milt. Han trodde att de skulle bli klara. Han kunde visa då att för kuppspel, i tävlingsspel, så står det att om en klubb använder en otillbörlig spelare, så blir den klubben utesluten. Mm. Vilket då skulle betyda att det andra mötet bara ställs in. Mm. Och grattis Aspudden Tellus, ni hänger kvar i tvåan. Mm. Så det blev 3-0, så han var sur redan där.
Ja, just det.
Och sen får han då veta att de tar bort 3-0 och att Trosa vunnit med 2-1. Mm. Då blir han tokig. Mm. Det skulle då vara match dagen efter, och han talar ju termer som att han var lite orolig för hur stämningen skulle vara på matchen. Mm. Att det skulle balla ur och så. Och han var egentligen inte så arg på Trosa utan på förbundet. Ja. Som han tycker då skyddar sin högste tjänsteman genom att göra så här. Den här Lars Helmersson då.
Ja,
det var ju svårt att inte känna för honom. För precis som han sa, de enda som inte har gjort något fel här
är
vi. Ja, det är Aspudden Tellus. Mm. Så tänker man då att för rättvisan och sportslighetens skull tänker man, hoppas nu ändå nästan att Aspudden Tellus vinner den här returmatchen. Mm. De ligger visserligen under med 2-1, men nu spelar de hemma. Det är ett hyfsat resultat. De kanske klarar det. Kollar sen vad det blev i matchen. Ser att Aspudden Tellus vinner med 4-3 och åker ur på grund av bortamålsregeln då. Mm. Och där är de nu.
Ja. Ja, det är ju klassiker i svensk fotbollshistoria detta.
Ja, och de ska överklaga till Riksidrottsnämnden, så vi får väl se om sista ordet är sagt, men
kaos.
Det finns alltid kaos.
Vad har vi för kaos?
Ja, det är liksom högsta instans. Idrottens skiljenämnd. Ja, skiljedomstol.
Ja, skiljedom. Ja. Var tror du att de har sitt kontor?
Schweiz.
Ja. Var i Schweiz?
Zürich?
Nej, en chansen till.
Luzern.
Precis.
Ja. Nej, men man tycker så synd om dem. Mm. Om det liksom hade varit mitt lag som åkte ur en serie på det här sättet. Nu har ju de har ju knappt någon publik kanske. Aspudden Tellus och ingen lokaltidning som bevakar dem. Nej. Men det är för jävligt ändå.
Ja.
De har inte gjort något fel. Sen kan man ju tycka, ni ska väl klara av Trosa ändå. Ja, den invändningen kan man ju ha.
Ja.
Men de har ju ändå brutit mot reglerna ganska uppenbart. Ja. Och framförallt det här självmålet från den här Lars Helmersson, som jag gissar målet dåligt. Mm. Det kan ju Kalmar-supporterna tänka på. Det tröstar nog inte dem mycket.
Nej, vi får se vad som händer här i helgen, men nu vänder vi blad. I helgen, Johan, så såg jag en massa bilder på olika fotbollskanslier i Sportbladet.
Gjorde även jag.
Mm. Och det var lite som en kniv i ryggen.
Ja.
En nagel i ögat.
Ja,
nej, det var ju så här.
Film i röven.
Ja, men vi har ju myst när vi har följt då, podden Snett inåt bakåt, som Marcus Leifby är en av huvudpersonerna bakom.
Ja, det är lite synd om de andra två. De blir sällan nämnda.
Ja,
namn.
Precis.
Emil Eriksson kan väl passa på att nämna här då, för att han sällan. Och, någon som heter Christian också.
De lanserade ju detta här tidigare, om det var i somras eller i höstas, kanslikampen. Det är helt enkelt fotbollsföreningar ute på glesbygden, vad som helst i Sverige, som skickat in bilder på kansli. Och den som har följt detta känner igen det här för sin egen uppväxt. Man har ju varit i tusentals sådana här typer av kanslimiljöer.
Mm.
Där det är liksom fortfarande står någon gammal liksom dator, Commodore 64 typ. Det står någon fax som inte används på länge, plastblommor, det är någon brun skinnsoffa.
Solblekt.
Och det är någon gammal vimpel från liksom 1985 som också är solblekt.
Här har tiden stått still. Ja,
kanske en röd läskedrycksback står där också någonstans. Väldigt härligt. Man blir ju så himla glad av det här.
Ja, speciellt eftersom föreningarna själva, som jag fattade som, då skickade in bilder på sina kanslier. Mm. Och det fylldes på, det blev kansli efter kansli, och från olika ställen i Sverige så blev det en humörhöjande följetong i sociala medier.
Ja, vi får ju ibland, nu kommer jag tänka på det, vi fick för ett halvår sedan kanske, det var någon lyssnare som hörde av sig, kolla vårt omklädningsrum, det var någon Division 7-klubb någonstans i Sverige. Kanske det snyggaste omklädningsrummet i Sverige. Så skickade en bild och supermodernt, du vet, så spotta i taket, och det var så himla kliniskt, så nästan som att man kliver in typ Emirates, så som man tänker att det ser ut där, fast detta var Division 7 och detta var ju sensationellt.
Ja.
Min känsla bara, fan vad synd.
Ja, hemskt.
Jag vill ju att det ska lukta mögel, att det ska lukta
liniment.
Ja, men att det ska vara liksom krokar i, så liksom brunt och liksom lite...
Västar någon har glömt.
Ja, men, ja, precis. Lite mischmasch av olika material och sådär. Så att det går inte jag igång på. Men jag går igång på det här, för detta är ändå någonting genuint. Och man lägger inte pengar på att liksom ha ett snyggt kansli. Då lägger man hellre pengar på att liksom köpa in nya västar till liksom knattarna. Vad som helst.
Exakt, och även då Sportbladet tycks ha gått igång, eller åtminstone sett att många gillade detta, för det blev ju glatt humör varje gång de la ut en ny sån här kanslibild i den här kanslikampen. Så Sportbladet såg att det här var en bra grej att göra en fusion med, att vi kan vara med också här. Och jag såg bara något rörligt klipp, så vem släpar man till ett gammalt kansli för att höja humöret ännu mer? Givetvis
Tommy Söderberg.
Jag bara såg honom där och sa, här mår man bra. Såklart man gör.
Ja.
Och det är ju pikt såklart av Sportbladet. Men ska jag säga varför det gjorde ont?
Tillbaka till den här kniven i ryggen.
Ja, det är inte en kniv i ryggen.
Nej, det är lite fel. Jag använder språket fel där. Ja. Men i alla fall, för en och en halv månad sedan så sa du och jag till varandra att fan, vi borde kanske kontakta Leifby och de där andra på podden Snett inåt bakåt. Och fråga om vi skulle kunna göra någon typ av grej med samarbete faktiskt. Ta den här kanslikan på ett ytterligare nivå. Använda lite grann vår plattform i samarbete med Snett inåt bakåt. Och lyfta det här. Och
vi talade om det kanske till nummer ett nästa år. Och
precis.
Vi kanske kunde ta det vidare med lite på platsintervjuer och sådär, berätta om detaljerna i bilder.
Men som så ofta så var det bara en idé som vi aldrig riktigt tog tag i. Vi släppte det. Och så såg vi då att Sportbladet har signat upp Marcus Leifby och de där andra personerna bakom podden Snett inåt bakåt.
Emil Eriksson och jag tror han heter Christian.
Och signat upp dem. Fet kontrakt. Det är mycket pengar involverat. Det fattar man ju.
Sluta. Grejen är ju att det här är också andra gången som man då, nu vill jag bara säga kniv i ryggen, fast det inte är så. Och andra gången det gjorde ont. För det gjorde ont redan när vi såg kanslikampen lanseras.
Precis.
Och det har sitt ursprung i att vi satt för något år sedan och så pratade vi om eventuellt nya vignetter till vårt magasin.
Ja.
I början på tidningen, så där vi ofta försöker kanske mer om reportagen ibland har en slagsida åt det deppiga, så har vi kanske lite lättsammare material i inledningen på tidningen.
Mm.
Och då pratade vi om eventuellt ny vignett som skulle heta Kontoret, där vi då skulle i bild varje nummer hälsa på och plåta av ett kontor Och det vi pratade om var att vi skulle hälsa på oss olika sportchefer.
Och tränare.
Och tränare. Mm. Hur det ser ut på deras kontor. Och så skulle de sitta på kontoret. Och så skulle det finnas vissa liksom detaljer i bilderna som de skulle kunna berätta anekdoter om.
De skulle typ kunna lyfta fram 5 stycken saker på deras kontor som har betydelse för deras dagliga arbete. Eller av nostalgiska skäl eller vad som helst.
Och så var i den här pärmen så finns kontraktet som Marcus Rosenberg skrev på allra sist. Och jag,
här är whiskyflaskan som jag alltid tar mig en liten jävel av efter vi har förlorat mot Halmstad.
Ja, precis. Så rekade vi lite och kom fram till att det här blir nog inte en så rolig bildföljetong. Nej. För kontorerna var alldeles för lika varandra.
Ja, för och moderna också.
För moderna. Ja. För en sportchef idag behöver inte så himla mycket pärmar och verktyg. En telefon kommer de ganska långt med. Mm. Och en telefon och en dator och ett ganska klint rum och möjligtvis någon fotografi på något barn blev lite tradigt. Och dumma som vi är då, istället bara tänker vi att då får vi skrota det här. Mm. Tänker vi att vi har ju tänkt helt fel. Vi ska ju inte leta i eliten. Vi ska ju ner i myllan.
Jajamän.
Där vi ofta gärna letar. Och jag kan fortfarande inte förstå hur vi inte kunde tänka ett steg längre i det här fallet.
Nej.
Det är självklart att vi ska ner liksom längre ner i divisionerna för att komma åt någon slags kärna som vi själva känner igen. Där du själv säger det luktar liniment kanske.
Och mögel.
Ja, men det slog inte oss. Och sen så ser man det här. Kanske, ja, men det var ju det här vi skulle gjort. Det var ju det här. Det var ju liksom bara en idé bort. Mm. Riktigt dåligt jobb.
Mm.
Och sen har det varit kul att de gjorde det. För de har gjort det jättebra. Mm. Men det gör ju alltid ont när man känner sig dum. Liksom.
Mm. Ja, och när vi är ändå inne på det här. Eknivas nya podcast som han gör tillsammans med någon annan person. Det är lite samma,
kan... Han har ännu mer uppförsbacke än Lippis, men...
Det får man säga då. Som ju kommit ut med ett avsnitt nu, jag tror att första. Jag har faktiskt inte lyssnat på det. Och det är det jag tänkte komma till nu. Jag klarar inte riktigt av att lyssna på det. Jag vet om att det kommer vara skitbra. För att du och jag satt för något år sedan och snackade om att vi hade en tanke på att dra igång ytterligare en podd där vi skulle fokusera...
Klassiska lag.
Klassiska lag. Klassiska...
Jag säger inte den andra nu, nej, så ingen tar den också.
Okay. Så gjorde vi inte riktigt det.
Nej.
Nu har Niva gjort det som vi tänkte göra.
Mm.
Och det är också ont. Jag kommer inte kunna lyssna på den podden på ett tag.
Läropeng.
Ja, fan.
Ja.
Har vi en bra idé så får vi bara satsa.
Ja, åtminstone driva den till
eller,
vägsen.
Har någon en annan bra idé så ska vi sno den.
Ja, så kan man också tänka. Ja.
Så det var det och detta med kanslikampen. En annan sak som i samma dagar här har gjort mig lite ledsen. Ytterligare en bra grej som vi hade kunnat göra.
Ja, det är väl blandade känslor då. Du blir både glad för själva grejen men ledsen av att du håller på att tappa stinget på din kvalitativa verksamhet i huvudet.
Absolut. Men jag såg här att Tyska akademin för fotbollskultur, det finns då på riktigt alltså. Och det kan man tänka sig att det finns i Tyskland. Där en gammal offside-bekanting som vi faktiskt skojade om en hel del när vi hade vår sån här offside live och föreställning som vi hade i våras. Där vi byggde rätt mycket på Christoph Biermann, den tyska ansedda. Lite motsvarig, han är betydligt bättre än eleganten.
Oh,
han
gud,
rör sig i de här kretsarna, de finaste fotbollsskribenterna i Europa. Som skrivit för Süddeutsche Zeitung, han är liksom första reporter på El Freunde, som är liksom vår tyska motsvarighet får man säga.
Ja, han har väl också lite ryktet av att han skulle kunna skriva om vad som helst och vara bra på det. Han skulle kunna göra ambitiösa politiska analyser. Han skulle kunna göra kulturreportage. Ändå väljer han fotbollen.
Precis så, ja. Han är lite för smart för att skriva om fotboll egentligen.
Ja.
Men han är då medlem i den här tyska akademin för fotbollskultur.
Vi säger det på tyska, låter mycket bättre. Deutschen Akademie für Fußballkultur.
Mm. Och det visar sig då, vilket jag inte hade koll på förrän nyligen, att den här tyska akademin för fotbollskultur delar ut ett årligt pris till en fotbollsprofil som har uttryckt sig snitsigast, bäst, smartast i ett fotbollssammanhang, i citatväg. Man vill ha ut ett citat och man känner att detta är på en nivå som, ja, men det sticker ut för att det är så himla smart eller himla klyftigt. Men förra året så var det den gamle tyska landslagsspelaren Thomas Hitzelsberger som beskrev faktiskt det svenska landslaget i VM i Ryssland, tror jag det var. Jag tror att han var en bisittare i någon av de tyska tv-kanalerna. Och han beskrev då det tyska, eller svenska landslaget som att det var ett gäng 35-åringar som var på ett disco. Där de stod liksom längst bak vid väggen och tryckte för att se om något skulle hända.
Och då i så fall reagerar de på det.
Då reagerar de på det.
Ja.
Och det fick han pris.
Vi gissar att det var lite spetsigare på tyska.
Ja, jag gjorde en direkt översättning här.
Ja, men man fattar.
Man fattar.
Ja.
Och nu i år så gick priset till Imke Wibbenhorst. En kvinna som tränar ett härlag, Kloppenberg. Jag tror det är typ fjärde eller femte divisionen.
Ja, jag är osäker på om hon fortfarande tränar dem. Det kanske hon gör, men hon var tränare för Kloppenburg som de vill heta.
Kloppenburg. Ja. När hon anställdes, tror jag att det var i vintras, så fick hon givetvis rätt mycket av de sexistiska reaktionerna. Hur ska en kvinna klara av det här och så? Det var tydligen någon av de tidiga assisterande, en gubbe, som sa att jag kommer inte placera ut kronor för en kvinna på träning. Alltså, han fick lämna givetvis. Och så.
Du kommer inte få placera ut kronor, borde ju någon ha sagt. Direkt.
Lite så. Och så hade hon fått pris för det kanske.
Ja, kanske.
Nej, men i alla fall, så när hon i vintras då sköljdes över av den här liksom ändå, får man säga, sexistiska grejerna.
Ska vi gissa också att förutom eventuell hemsk sexism, så även när det inte är sexism, så är kanske 9 frågor av 10 hur är det att vara kvinna i ett herrlag?
Absolut.
Att man bara ruttnar på att behöva förhålla sig till det hela tiden.
Precis. Och hon fick då pris för att hon i en intervju då sa att jag tar ut spelarna efter kuklängd.
Mm.
I sin kontext när jag säger så låter inte så kul, men jag tror att när man säger så i en intervju och hur det landar och vad, vilken betydelse det har i semantiken. Mm. Så
Imke, kan du säga att vi ska välkomna Sportkanalens tittare in här också? Kan du säga samma sak igen?
Precis. Så fick hon då priset för det här. Och då tänker man att detta skulle vi också kunna uppmärksamma. Detta gillar ju vi.
Ja, men du tänkte att det här var något att sno.
Ja, men jag tycker det.
Ja, det märker ju
ingen. Vi kanske kan göra ett försök här idag.
Ja, alltså, du sa det till mig innan vi skulle spela in här, och det du for efter var väl att har vi något citat, någon som har uttryckt sig, för vi älskar ju när folk gör det. Mm. Alltså, löken hade ju varit given då om det inte vore för det här Hammarby-plagiatet. Så han är kanske dock utom tävlan, han får nöja sig med att vara allsvensk igen, vilket han har helt fine med. Men du var ute efter någonting som har sagts som var så golvande så att man skulle ge någon form av utmärkelse för det från det svenska fotbollsåret, och vi talar kanske framförallt allsvenskan och sådär. Jag kunde kanske inte hitta något som var lika sådär vast som Imkes om att jag tar ut spelare efter kuklängd. Däremot tänkte jag att jag tar några citat som på något sätt har fått mig att reagera under året, och så får du gissa vem som har sagt det.
Ja, okej, okay. Ja, så gör vi istället.
Ja, hur kommer det första här då?
Ja, jag med.
Vi ligger ganska bra i vår defensiva forecast. Man kan kalla det kontringsskydd eller defi-off. Vad känns det för typ av universum? Vart ska du leta? Ska du leta på läktaren? Eller ska
nej. Det är ju en allsvensk tränare.
Man kan säga att det är en allsvensk spelare faktiskt.
Jaha.
Mm. Som kanske däremot har köpt då tränarens lingo.
Är det Henrik Goitom?
Nej. Han kanske ändå med sin tv-vana vet att lite tydligare, får man uttrycka sig. Det här är Samuel Holmén.
Jaha.
I Borås Tidning.
Ja, nu minns jag lite av detta.
Ja, det är kanske eko då av Jimmy Tillins ord. Jaha. Men defensiva forecast var nytt för mig i alla fall. Förtjänar kanske ingen pris, men det gjorde någonting med mig.
Ja, absolut.
Du såg det att, apropå Elfsborg som ju slog IFK Göteborg på måndagskvällen, att det är för sorgligt ändå hur det slutade här med
Kevin.
Med Ellegård, ja. Uh-huh. Skulle tacka av då deras Ishizaki, Jon Jönsson och även Kevin Stor Ellegård, som då sjukanmälde sig till matchtruppen. Finns förstås en chans att han var riktigt sjuk, men man ska vara bra sjuk om man inte i alla fall vill vara med på avtackningen. Vill fastna där, men fan vad sorgligt slut.
Mm, det får man säga.
Min väska ska ha ett eget säte på bussen. Det är en till spelare från Allsvenskan.
Jag chansar på...
Ska jag en ledtråd?
Ja.
Jag tror du har lyssnat på den här intervjun. Den var i ljud och den kan ha varit... Antingen var den inför säsongen eller precis när den hade börjat. Ja, det var en som gav en liten guidad tur på...
Berang Safari.
Ja, Berang Safari. Det var faktiskt en liten pärla till intervju. Det var Fotbollsarena Radiosporten som pratade, tror jag, om... spelarbussar och vad man gör på dem och kanske hur det har ändrats genom åren, vad man gör och sådär. Och
så fanns väl någon fin liten incident när han pratade om Sören Riks.
Ja.
Att de satt ofta och spelade kort i bussen.
Safari var då, fick guida runt på MFF hade en ny buss, tror jag. Och så var reporten med. Och så, ja, det var då han sa min väska ska ha ett eget säte på bussen bredvid mig. Men så sa han då att här sitter kortgänget. Det var 4 stycken då. Och det var, jag tror det var Marcus Rosenberg. Det var AC, tror jag, Christiansen. Vet inte vilka de andra 2 var. Och så sa han, och så Sören Riks får aldrig vara med, sa han. Och han frågar alltid så här, hej, får jag vara med och spela? Och de säger alltid, nej, det får du ej. Så det lät som någon slags rike.
Det är som att han alltid, när han ska gå fram till dem, så inleder de med hej.
Ja, precis. Och att han lät så ynklig också. Ja. Det var säkert en dålig imitation av danska från mig. Men det var så Safari sa själv. Och det är också roligt i den här intervjun. Så berättar Safari att en av de här kortspelarna var nu inte kvar längre. Så det fanns en ledig plats och sa han så här, jag vet inte vem det skulle kunna bli. Slog honom inte att kanske inte Rix kan få den platsen då. Han får fortfarande inte vara med.
Hej, kan jag få spela? Och då säger de då, nej det får du inte för det sitter AC.
Ja.
Men det kan man lyssna på. Safari är ju en person som vi gillar.
Ja, absolut. Ja.
Alltså oängslig har blivit.
Ja, verkligen.
Vad har vi mer här då? Tacka vet jag basket och handboll. Man borde förbjuda hockey och fotboll och allt elände det medför. Det är ett jäkla ofog.
Nej.
Den här kan du nog inte gissa. Nej. Det är väl en i raden av poliser som har sagt en del saker genom åren som inte har fallit i så god jord.
Aj, aj, aj.
Det här är ganska häpnadsväckande citat. Tacka vet jag basket och handboll. Man borde förbjuda hockey och fotboll och allt elände det medför. Det är ett jäkla ofog. Det kommer från Anders Olsson, yttre befäl vid Sundsvallspolisen. Mm. Jag tror att han kommenterar en händelse där det kastades sten eller något... Det kastades någonting mot Timrås, hockeylagets buss, tror jag.
Mm.
Och så han ut och uttrycker sig på det här sättet. Mm. Vilket ju inte ökar, förbättra bryggan mellan polis och supportrar.
Ja, han får offsides årets dumstrut då.
Ja, ingen statuett på det.
Nej, nej.
Det jag undrar, vem ska göra målen?
Ja, det är Alexander också.
Ja, behöver jag ange källa här? För det sägs ju ganska ofta.
Det sägs nästan i varje avsnitt av fotbollsexperten.
Ja, ja, ofta så har han ju rätt i sin undring. Men han undrar.
Ja, han undrar inte länge. Ja.
Ja, har vi bara en kvar här då? Han säger att det var Gud som ville att han skulle in och bråka. Men jag har svårt för den förklaringen.
Det vet jag inte, men det är Jocke Persson i Varberg.
Ja, här har jag friserat citatet lite. Som egentligen var bara för att det skulle vara lite kontext. Det var alltså... Varbergs spelare Adama Fofana som bråkade till sig ett rött kort.
När man heter Geis.
Ja, och apropå det så sa Jocke Persson då, han säger att det var Gud som ville det. Men jag har svårt för den förklaringen.
Ja.
Vilket jag tycker kanske är det bästa citatet här.
Ja.
Han bjuder på lite hur det kan låta och hur det kan gå till.
Ja.
Men helt rimligt att han inte riktigt köper förklaringen.
Ja, precis.
Ja. För någon annan tränare, Norling, hade ju inte bjudit på det att hans spelare hade sagt så.
Ja, just det.
Eller inte många hade gjort det överhuvudtaget. Men precis som Safari så är ju inte Jocke Persson en ängslig typ.
Nej, så är det. Du, tillbaka lite grann till podden Snett inåt bak. Och som Marcus Leifby och några andra gör.
Emil Eriksson och en som heter Christian.
Jo. Så fick vi ett pressmeddelande. Det kom ut en ny bok. Och direkt så tänkte jag att detta är ju perfekt för Marcus Leifby. Det är right up his alley. Det var nämligen så att Staffan Lindeborg ska ge ut en självbiografi.
En unik memoarbok.
Ja, just det. Det var så det var.
Det är så den beskrivs. Förutom då att Staffan kanske ska skriva själv, så ska även andra skriva om Staffan.
Mm.
Och han står liv som kommentator.
10 personer ska väl skriva om Staffan Lindeborg.
Ja, bland andra Thomas Wernersson.
Bengt Baron.
Glenn Strömberg och Staffans tidigare kollega Maria Wallberg, tror jag. Och det är ett oerhört platt citat från Staffan här när han ska försöka sälja in boken. Han säger då att min pojkdröm blev sann. Jag fick jobba med det som jag drömde om som barn. Det ska liksom räcka för att man ska bli. Och sen såg jag då vilka ger ut där. Issaberg förlag, som jag ju misstänker är en pseudonym för gänget på Snett inåt bakåt.
Ja, just det.
Och jag tänkte faktiskt, vi har ju pratat om nostalgi och man kan ju tro att det här är något som även jag skulle kasta mig över. Mm. Men det får vara någon måtta. Alltså finns det något land som vårdar och gillar och älskar sina gamla sportkommentatorer så som Sverige gör? Kanske det gör, jag har ju inte sett det så många andra länder. Men det är ändå häpnadsväckande med liksom Plex, Hyland, Gärring. Och inget ont om Staffan Lindeborg. Han var väl en skicklig referent. Mm. Liksom. Men han var ju heller inte Lasse Granqvist-klass kanske. Och ska det skrivas en bok om det? Undrar jag. Alltså, kan vi inte lite grann bara de skickliga referenter som finns idag, liksom med Susanna André, Niklas Jarelind, Bjur och flera andra också, men det är som att vi aldrig får nog av de här gamla, det här är ju bara en duktig yrkesman. Och hade han haft någon liksom grejer att avslöja så kanske det varit lite spetsigare inställning än att hans pojkdröm blev sann.
Ja, det har jag mer problem med än att det kom ut en bok, men vad fan. Det är väl bara kul om han blir glad.
Ja, men det är det, till och med när de gör misstag så är det ju liksom alltid bara roligt. Särskilt i efterhand. Det var väl under Arne Hägerfors, liksom lite på slutet av hans karriär, som han skulle kommentera det här. Det var ju när Gais var allsvenskan.
Ja,
och det var Göteborgs derby, Gais mot Blåvitt. Mm. Och jag tror det var på Nya Ullevi. Gissar att Gais hade hemma match då. Ja. För ur en helikopter så stiger Ebbot Lundberg. Mm. Och Arne vet ju inte riktigt vem det här är.
Nej, vi måste lyssna på detta nästan.
Och plötsligt mitt i alltihopa så kom en helikopter infarande på Ullevi som ni ser. Landar på mittpunkten. Och det är Gais som har hemmamatch. Och det är Soundtrack of Our Lives sångare som kommer där. Vad han nu heter, det kan jag inte riktigt på rak arm. Men ni känner kanske igen honom. Ebbot Lundgren heter han, får jag reda på, så det stämmer.
Ja, det kan man ju kanske inte begära. Ebbot Lundgren, Soundtrack of Our Lives. Känner kanske igen honom där.
Ja.
Det blir man bara på gott humör av. Men de klarar sig alltid. Och har det varit jobbigt så är vi där och gör något melankoliskt reportage.
Ja, lite så är det. Men så jag tar ändå det som att du kommer inte kasta dig över denna bok.
Jag ska försöka hålla mig. Så. Men jag utgår från att den dissekeras på snett i något bakåt. Kanske plockas upp sen av Sportbladet och så inser jag att det var en idé vi själva borde ha gått vidare med.
Precis. Vi ska runda av här med att säga att vi har gjort detta avsnitt i samarbete med Olka och Olka Express då, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor, som till exempel då nyssläppta Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har ju blivit då oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men Olka menar att det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så, om man är sugen på en fotbollsresa till hösten och vill boka med en trygg aktör, så kan man göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Nästa vecka är jag ute och reser. Då får vi skypa.
Skakig eller... lina räknar jag med.
Ja, det lär det vara. Det är inte världens mest pålitliga internetland, Wi-Fi. Kanske. Men då vet vi om ventilen höll tätt uppe mot Hammarby.
Ja,
och framförallt vilka som blev mästare, vilka som åkte ur. Och om MyFate direkt kvar mot Gävle kanske. Mm. Så ha det så bra till dess, hörni.
Ta hand om er. Hej då!